Ja, jag satt här och tänkte att vad roligt det har varit i Jönåker. Det är det. Roligt var det här, tänkte jag. Ja, men motsatsen till roligt, det vet du vad det är, va? Så att jag säger det, det är roligt att vara här i Jönåker. Och på något sätt en frihet känner jag i alla fall när jag är här. Kanske större än i andra församlingar som man predikar ibland. Att just det här att det är mera av en familj. Det är vad jag känner. Sen hur ni känner, det vet jag inte alls. Men det känns väldigt härligt att vara här. En del har frågat, har du hustrun? Nej, du har inte hustrun med, säger en del. Nej, det har jag inte. Och det har jag sagt, det är lika bra att säga det offentligt då. Men hon är hemma i alla fall. Och anledningen, det är, och jag tar den också, för att det är ett stort tacksägelseämne också. Hon råkade ut för en cancersjukdom förra året. Och i början på året, och det blev operation, och det är alltid så där. Cancer, det har ju den här svarta rubrikerna på något sätt, va? Men så hon opererades, och sen skulle hon gå igenom såna här vad heter det, cytostatika och lite sånt där då. Men hon tyckte det var så jobbigt med sånt där, va? Så att efter tredje omgången så slutade hon. Hon hade fem omgångar kvar. Jag vill inte vara med om det här, sa hon, för det, jag känner mig så dålig. Jag mår jättedåligt av det. Så att hon med bistånd av mig då, i alla fall på något sätt, så sa hon, jag avslutar det hela. Och med läkarens tillåtelse, man gör ju som man vill som patient, så gott så. Och sen mådde hon jättebra förra sommaren. Ni vet hur förra sommaren var, varmt och allt möjligt. Och det var jätteskönt för henne att må riktigt bra. Och hon mår bra, det gör hon. Men hon är hemma för att ta igen sig. När hon har varit igång ett par dagar, då vill hon gärna ta igen sig en dag eller så. Och nu råkar det bli den här dagen. Så att nu vet ni det, så då behöver vi inte prata mer om det. Det är ju väldigt skönt. Men det är ett stort tacksägelseämne. Det är det. För det är så, när man råkar ut för det, både den som gör det och den anhörige. Alltså det blir ju liksom, oj, jaha, nu ska vi se här då. Men jag kan väl också säga det att jag tänkte det här, gäller det liksom att ta hjälp av Bibeln. Det är inte så dumt. Ta hjälp av Gud givetvis och be. Men då gjorde jag något som vi pratar om ibland, att slå upp en tumvers. Jag tänkte att här vill inte jag liksom bläddra i Bibeln och sen komma fram till någon bra bibelvers. Men det var jättebra. Det kommer jag att leva på. Eller vi leva på. Utan jag tänkte, nej, här får du styra min tumme på något sätt där. Så jag slog upp bara, och nu kommer jag inte ihåg var det var någonstans. Men det har jag uppskrivit väldigt tydligt hemma. Och det bibelordet, det bara slog till liksom så här. Jag ska inte säga vad det är, för det här är så personligt, sådana här bibelord man får, va. Men det var så personligt, både till mig och till henne, som beskrev vad egentligen det här handlade om i bilder då. Men att, ja, det slutar då med det här braiga, att jag är herre över den här situationen. Lita på det på något sätt. Jag tänkte, det var ett bra bibelord som jag har aldrig tänkt på det förut någon gång. Jag kanske inte har läst det. Jag har läst det, har man säkert gjort någon gång. Men vid det här tillfället så var det liksom, det var exakt så. Och det bar oss väldigt mycket. Så Bibeln, den är ganska bra att ta till då och då. Det får man nog säga. Det är det. Och nu ska jag ta en helt annan sak här. Ni vet ju att jag, eller i alla fall några av er, Anke och jag, vi jobbar då i LL med själavård på olika sätt, med kurser och retriter, och vi är en av två av medarbetarna i LL. Varje gång det är kurs, det är det borta på Götabro för det mesta, känd till det Kumla trakten. Och för att komma därifrån på söndagen, det går inga bussar. Då frågar man så här då, är det någon som behöver bilskjuts till tåget? Sen är det ett par som räcker upp handen. Och nu ska jag fråga så här, är det någon som behöver bilskjuts till Nyköping efter gudstjänsten här? Ja, det var bara jag. Ja, det går en buss också. Men ja, om det är någon som åker bil in till Nyköping så jag åker gärna med. Då var den biten klar också. Ja. Det har ju handlat om en del om kärlek här. Och de här, om vi säger nu, de gamla sångerna i segertoner. Alltså med... De får ju något nytt då och då. Det får man när man sjunger och lyssnar till dem. Och de här två sångerna som sjöng, det var nog länge sedan jag sjöng dem. Men jag tänkte, alltså vilken text, alltså vilka ord det är. Och alltså det är svårt, man blir så berörd av det. Men då är det ändå sånger som är, jag vet inte hur gamla de är 50 år skulle jag tro. Eller ännu äldre kanske möjligen. Alltså de ger någonting. Och sen sånger som man sjunger, nya sånger om vi säger. Ja, de ger någonting också. En psalm från 1780 ger någonting också. Va? Men just det här att orden som man sjunger, att det liksom, ja, det sätter sig hos mig. Jag pratar för mig själv nu alltså, men det är nog andra också som känner så. En kör eller en lovsång, vad vi nu kallar det, med evig kärlek har du älskat mig och därför låter du din nåd förbliva över mig. Med evig kärlek har du älskat mig, därför låter du din nåd förbliva över mig. Jag vill jubla av glädje, höja fröjder rop över honom som är huvudet bland folken. Över honom som är huvudet bland folken. Halleluja, lov och pris och ära. Jag vill lyfta mina händer inför dig. Jag vill jubla av glädje, höja fröjderop över honom som är huvudet bland folken. Över honom som är huvudet bland folken. Med evig kärlek har du älskat mig, därför låter du din nåd förbliva över mig. Jag vill jubla av glädje, höja fröjderop över honom som är huvudet bland folken. Över honom som är huvudet bland folken. Halleluja, lov och pris och ära. Jag vill lyfta mina händer inför dig. Jag vill jubla av glädje, höja fröjderop över honom som är huvudet bland folken. Över honom som är huvudet bland folken. Vi får höja fröjderop. Som vi hörde i inledningsordet här, att det var förskräckligt på den tiden. Det måste till någonting. Och vi kan väl också säga det, att det är vissa saker som är förskräckliga nu för tiden. Alltså, ibland känner man det, ja, någon måste göra någonting åt det. Och sen kommer man på det, visst, ja, någon, det är ju jag ibland. Alltså, det går inte bara att lämna över det till andra, men alltså, så det är nu för tiden i vissa områden. Jag ska inte gå in på det, men jag ska gå in på det att jag kommer att tala lite grann att låta Jesus vara herre över områden i mitt eget liv, i våra egna liv. Att kanske till och med våga låta Jesus vara herre i olika områden i våra liv, eller någonting som vi gärna vill göra, att man kommer in i den biten. Och då jag sjunger, om ni kan den utan till eller om det finns på väggen här, det vet jag inte, men kärlek vid som oceaner. Men sen handlar det då om korset, att det där kärleken flödade fram trots att det var en korsdöd. Men det var Gud som liksom ville att så här skulle det vara, för att vi skulle få uppleva Guds kärlek, Jesu kärlek, att han dog för våra synders skull. Vilka synder? Ja, men vi syndar då och då, det gör vi. Den största synden, det är liksom att jag vill inte se Gud på något sätt. Jag vill inte veta av det. Det är alltså den stora synden vi har, att vi vill leva i det här landet där kanske Gud inte finns, för att det ställer till så mycket om jag måste ta ställning. Men just det att Jesus dog för oss, för att vi skulle få liv. Och det står liv i övernog. Men vi vet också att det finns saker som händer i våra liv. Det är där det. Men Guds kärlek, den kan vi ta till oss. Kärlek vid som oceaner, nåd så väldig som en flod. När vår Herre för oss alla offrar sig sitt dyra blod. Vem kan avstå sådan kärlek, motstå nådens verklighet? Hjärtats sång om Jesu kärlek sjungs var dag i evighet. Ifrån korsets fot det flödar fram en källa klar och ren. Från Guds hjärtas djup den väller, bär hans liv till var och en. Nåd och kärlek strömmar alltid ifrån höjden till partid. Den vill fylla hela jorden, kyssa den med Herrens frid. Jag sa det, att låta Jesus vara herre över våra olika områden i livet. Det är ju inte lätt egentligen. Det är det inte. Men om vi ser på Jesus och läser Bibeln och sådär, så får vi en viss aning i alla fall hur vi ska kunna göra det, hur vi ska kunna bete oss. En sång som vi sjunger då och då kanske, men han är herre. Jesus är herre, allsmäktig fader och Gud. Och då, när jag tänkte på för några dagar sedan, när man står där, allsmäktig fader, är det Jesus som är fader? Det är någon som får undervisa mig om det sen. Jag tror det var bara fader i himlen som var fader, men det kanske är någon tolkning där. Men i alla fall, han är herre, Jesus är herre. Han ska regera till slut. Alltså att Jesus som kristen, Jesus är herre rent allmänt Jesus är Herre eller Jesus är Herren. Det beror på hur vi ser det, va? En del tänker Jesus är Herre, då blir det här diktatoriska. Men Jesus är Herren. Herren, ja, det låter lite mjukare på något sätt. Herren, att han är någon som finns där tillsammans med mig och han vill leda mig. När vi blir frälsta kan man ju ta till sig det här bibelordet. Om någon är i Kristus, möjligen kommer det upp det, men det i andra Korintierbrevet, 5 kapitlet, 17 versen. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla, det är förbi och någonting nytt har kommit. Alltså om någon är i Kristus, har upplevt frälsningen, då är han alltså en ny skapelse. Det är ungefär som så här att vi har hittat någonting annat som liksom ska styra upp vårt liv. Och det är det som är det, att Jesus kan då få bli Herre över olika områden i mitt liv. Och när vi blir frälsta, det står någonting också på ett ställe att anden gavs er när ni kom till tro, ungefär så. Då gavs anden till oss. Att anden blev så att säga levande jord i oss, så att vi kunde ha kontakten på ett helt annat sätt med Gud. Innan frälsningen så visst kan man ha en viss kontakt med Gud på något sätt, det tror jag. Men inte den där levande kontakten. Ni vet hur det är, men när man pratar med människor, ibland pratar man med en människa och man får aldrig den här kontakten. Man pratar alltså. Och sen andra människor, då känner man det att man pratar inte bara, utan det blir ett samtal. Det är liksom en dialog. Och det är väl det som det handlar om när vi blir frälsta, att vi kan på ett annat sätt ha kontakten med Gud. Det blir mera av ett samtal. Jag pratar inte bara. Man kan ju läsa om de skriftlärde. Alltså de som kunde skrifterna mycket bättre än lärjungarna. Alltså de kunde det verkligen. Och de kunde säga så här står det. Men det fanns ingenting i deras hjärtan. Och det är väl ungefär så den här för frälsningen. Det är bra att kunna allt som står i Bibeln. Men vad hjälper det om jag inte kan få till mig det rent andligt? Att få in det i mitt liv rent andligt sett. Det blir ord som står när man läser det. Det var bra ord. Ja, men det finns någonting annat utöver att det är bra ord. Utan det blir något levande ord som liksom tar plats i oss. Med andra ord så är det också så här att det blir inte 100% bra i vår kontakt med Gud när vi blir frälsta. Det tror jag inte någon räcker upp handen och säger. Jo, men det är 100% här. Varenda dag. Det är perfekt. Det funkar. Jesus är Herre över det och det och det och det. Och det som ska hända. Jesus är Herre över det. Och om någon skulle säga det så skulle jag säga att du ljuger. Nej, men alltså det är inte så. Men vi kan sträva efter att komma in i så mycket som möjligt. Och jag har fastnat för det här ordet sträva. Det är nog ett lite gammalt ord kanske, men att sträva efter någonting, det är ju då att jag kanske kämpar, men ändå jag vill gå dit. Jag strävar att få komma dit. Jag strävar att få lära känna Jesus mycket bättre. Att jag är inte framme än, och det är inte lätt direkt, men jag strävar vidare. Jag vill inte stanna upp. Och sen vill jag säga, sträva, vad är det för någonting mera? Ett substantiv. Räck upp handen och säg vad det är. En sträva, vad är det? Det är ju ungefär så här, den här mikrofonstativet. Alltså det på något sätt är en sträva som, eller mer att den lutar mig mot mig. En sträva som håller mig uppe. Alltså, jag lutar mig mot Gud, brukar vi säga. Och Gud är min sträva som gör att inte jag faller. Samtidigt som jag strävar framåt, så har jag Gud som min sträva, så att jag inte liksom puff bara ramlar omkull. För han håller mig uppe. Jag har några områden som jag tar med här. Sen har ni egna områden givetvis, där man vill att Jesus ska vara herre. Men någonting där herre över, jag tänkte säga min hjärna, men mitt sinne. Sinnet och attityder och hur är jag mot människor och så. Att jag vill att du Jesus ska vara herre över mina sinnen och mina attityder gentemot människor. Och då vill jag läsa från Filipperbrevet 2 och fram till den femte versen är det. Filipperbrevet 2, och där läser jag de fem första verserna. Om det nu finns någon tröst i Kristus, någon uppmuntran i kärlek, någon andens gemenskap, någon hjärtlighet och barmhärtighet, så gör min glädje fullkomlig genom att ni har samma tankesätt, samma kärlek och sinnelag i full enighet. Låt inget ske av stridslystnad eller begär efter förfänglig ära, utan i ödmjukhet anse andra för mer än er själva. Se inte var en på sitt eget bästa, utan var en också på andras bästa. Var så till sinnes som också Kristus Jesus var. Alltså sinnet ska likna det sinne som Jesus hade. Han hade kärleken till människor, och han såg andras människor besvärligheter. Han kunde prata med människor på ett bra sätt som gjorde att människor för det mesta tog till sig det. Men sen var det en del som inte ville höra vad han sa, för det stod emot deras tankesätt hur livet skulle vara. Men om vi på något sätt strävar efter att det jag läste här, att komma in i den tankesättet i vårt sinne och attityder till andra människor. Det står så här i Korintierbrevet på ett ställe: men vi har inte fått världens ande, utan anden som är från Gud. Det finns så mycket andra andar, om man säger så. Det gör det, men anden, Guds ande, den har ju fått från Gud givetvis. Och det är den som har tagit boning i våra liv. En annan sak, det är herre över min egen ande och min tillbedjan till Gud. En tillbedjan, det kan ju vara allt som på något sätt upphöjer Gud, upphöjer Jesus, Fadern, Son, Helig Ande. Alltså en tillbedjan, en lovsång till Gud. Det behöver inte vara en sång. Alltså man ibland fastnar ju i det, en lovsång. Jag menar, en lovsång, om man läser Bibeln, det kan vara olika saker. En lovsång, det, jag menar, träden ska klappa i händerna, hur gör de då? Men det är ju en lovsång. En lovsång till Gud. Och det är bättre med kanske det engelska ordet worship. Worship, hur man uttyder det, tänkte jag. Så det behöver man inte göra. Översätter. Det kan väl någon tala om för mig, hur man översätter det egentligen. Alltså worship. Och ibland tycker jag, ja, worship. Vad är det för något? Det är ett krigsfartyg. Och ibland kan det vara så att worshipping, alltså att lova Gud, det kan vara nästan som att vi är på ett krigsfartyg för att vi vill övermanna det här onda som finns där. Alltså worshipping på ett warship, ungefär så där. Men just det att vi lovar Gud på olika sätt. Vi behöver inte gå till kyrkan för att lova Gud. Det behöver vi inte göra. Han som går ut i skogen ofta och till och med på gudstjänsttid. Han tycker det, eller hon också kanske, givetvis. Tycker det, ja, men det är bättre att jag går ut i skogen och tänker på Gud än att jag ska sitta i kyrkbänken och tänka på skogen och allt det fina. Och det kan ju vara rätt på sätt och vis. Det är det. Men att det är inte bundet till kyrkan att lova och ära Gud. Saltaren har ju mycket med det här med lovsång eller lova Gud. Lova Herren min själ. Alltså själen i oss, det här med att vi tänker och vi ja, det som hör till själen. Själen lovar Gud. Och hela mitt inre prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. En som fick en undervisning om det var kvinnan vid brunnen som då träffade Jesus. Jag ska inte utveckla den någonting, men hon undrar lite grann det här med att hon säger lova Gud, att lovsjunga Gud, jag uttrycker det på så sätt, eller hur ska jag be? Och då fick hon reda på det att du behöver inte gå till synagogan och be. Du kan be varhelst du är, ungefär i de ordalagen. Att jag kan be var som helst. Och att be och lova Gud är inte någonting att jag ska visa andra människor hur fin, hur andlig jag är egentligen. Gå inte och ställ dig i gathörnet och be. Gå hem och sätt dig i din kammare istället. Där kan du be och ha kontakten, dialogen med Gud själv. Det har ingenting att göra med hur andra ska uppleva dig, utan det har att göra med hur du upplever din kontakt med Gud och hur du kan ära Gud med den lovsången. Bara en liten tanke jag hörde igår i ett sammanhang. Ja, det var en annan bibelöversättning. Och då hade de tagit bort lovsång. Jag vet inte vad det var för sammanhang, men lovsång, det hade de bytt ut mot sång. Och det skulle vara för att då skulle människor förstå lite mera. Och jag förstod mindre. Jag menar, om man byter ut lovsången, den är ju lovsången till Gud. Om jag byter ut det mot sång, ja, då blir det en sång som jag sjunger. Men en lovsång, det förtydligar att det är upp till Gud. Jag vill liksom, ja, på något sätt närma mig Gud i det. En sång är givetvis bra, det är det. Men om vi plockar bort lovsången, lovprisningen, ja, då blir det lite mindre. Det blir förminskat. En sak som är ganska svår. Herre över alla mina relationer. Och det är ju ett svårt kapitel för oss människor. Relationsproblem. Det är väldigt mycket tal om relationer och relation hit och relation dit. Och hur du ska uppehålla relationen med allt ifrån hustru, barn, vänner, bekanta och så vidare. Hur ska jag kunna klara av att ha en god relation med alla? Och det kan man ju koppla tillbaka till det här med sinnet och attityder givetvis. Men att kunna ha en god relation. Och en god relation, det är någonting som inte suger ut oss så här. Utan god relation, det är någonting som man kan liksom på något sätt andas in. Det är en god relation. Och just det här, det är ju också, jag vill koppla ihop det med att välsigna och tacka. Att jag tackar Gud för mina vänner. Jag tackar Gud för familjen, det närmaste givetvis. Och jag tackar Gud för vänner i församlingen och så vidare. Men samtidigt att jag välsignar. Att jag välsignar dem. Man ska till och med välsigna sina fiender. inte välsigna dem i det de gör, men alltså välsigna dem som människa, att Gud på något sätt får komma in i deras liv. Alltså om det är sådana fiender som bara förstör, menar jag. Inte så att jag är bättre än dem, utan välsigna. Jag läser ett avsnitt här från Romarbrevet 12. 17-21. Och då står det så här: löna inte ont med ont, och det är ju självklart. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor. Sen står det så här: så långt det är möjligt och beror på er. Jag tycker att det är så, alltså det blir lite mer mänskligt här, va? Alltså det, om det hade stått så här: håll fred med alla människor, punkt slut. Ja, ja, det ska jag göra. Men sen är det så här: så långt det är möjligt och beror på er. Alltså det blir att jag ska inte gå över så att det blir liksom en fasad på något sätt, utan jag gör det som jag känner att jag är mäkta, vad säger mäkta, att jag kan göra det, va? Att jag inte liksom gör någonting och sen så blir det, ja, det blir ingen bra attityd, det blir en plattityd kanske. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds fred istället. Det står i skrivet: min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Ja, alltså det är lätt. Då kanske en del säger: ja, men Gud, ska han hämnas på människor hit och dit? Men istället för att vi ska hämnas på människor, jag överlämnar det till Gud. För Gud, han vet vad som kommer att ske. Han kanske hämnas genom att han övermannar människan, så att människan kommer till honom. Alltså, ja, hämnas. Men liksom att inte själva går in och sparkar på människor för att den har gjort så och den gjorde så. Nu ska jag visa vem jag är också. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. En god relation till en människa. Jag gengäldar med att göra något gott. Ja, det var inte så bra det du gjorde, men jag vill göra något gott för dig och visa det. Och jag menar, i församlingen, det är inte alltid lätt att hålla sams i församlingen. Det är det inte. Och det har man ju märkt när man har varit med i olika församlingar. Små församlingar och stora församlingar. Jag menar, en liten församling på 35-40 och en stor församling på 5000, då vet ni vad jag har varit med i, för vilket spann jag har varit med i församlingen. Bägge två de här församlingarna har det varit sånt som inte har varit rätt. Man har inte haft goda relationer med varandra tidvis, utan det har spårat ur. En liten församling, det ordnade upp sig egentligen efter, ska vi se här, om jag säger 50 år, då började det ordna upp sig lite grann. Lite grann på grund av att det blev naturlig avgång, så att säga. Människor flyttade hem till Herren. Och då så försvann ju människor från församlingslivet eller under de här alla åren. Men sen var det en kvinna som var kvar av de här, ja, där det hade börjat. Hon var kvar, och jag kände när jag hörde talas om det, ja, men det var hon som gjorde att på något sätt att det ordnade sig. Och hon skulle aldrig ha gjort det där om inte Gud hade på något sätt talat om för henne att låt mig vara herre över den här saken. Och om ni förstår vad jag menar här, va? Men det är så lätt hänt att det börjar på någon liten sak och sen förstoras det Och sen måste det till en annan generation för att det liksom ska ordna upp sig. Och där, jag tror tyvärr att man kan se det på olika ställen. Men att låta låta Jesus vara Herre över den här situationen, det här området. Att jag böjer mig inför dig. Välsigna och tacka för dina relationer. Jag hoppar över någon, men jag vill bara säga en liten sak innan jag kommer till den sista. Herre över alla mina materiella ägodelar och behov och allting sånt där, givetvis. Det ska vi försöka vara. Och Herre över hela min ekonomi. Det här som hör till vardagslivet. Sen har vi en annan bit och jag bara ska ta en sån här personlig sak. Herre över mitt arbete och över då min tjänst för dig på olika sätt. Om man har en avlönad tjänst för Herren, eller om det är en frivillig tjänst. Ja, frivilligt ska det ju vara givetvis. Det är ingen som ska tvinga in människor, men en volontär tjänst på något sätt. Att låta Jesus vara Herre över det. Och då ska jag bara ta en liten sak. Jag bytte jobb en gång i tiden. Jag har bytt jobb några gånger. Men jag bytte jobb. Jag hade det var ett bra jobb. Jag tyckte det var roligt och sådär. Men jag fick åka runt i hela Mellansverige som säljare och besöka företag och allting. Och det var inte roligt till slut. För man skulle ligga på hotell och barn kom till och det blev tre barn. Och allt. Man ville vara hemma lite mera. Och sen såg jag att det fanns ett jobb. Åh, jag behöver bara åka runt i Sörmland. Vad härligt att besöka olika. Och sen sökte jag det jobbet och sen så pratade jag med chefen där. Ja, du kan komma upp så skriver vi ett anställningskontrakt. Åh, vad härligt, tänkte jag. Det blir bra det här. Och till saken var att vid intervjun så hade jag ju pratat om vad jag hade gjort tidigare och fritidssysselsättning. Jag hade en fritidssysselsättning som handlade om att jag gick i kyrkan och jobbade, hjälpte till där med olika saker. Jaha, ja, sa han och nickade. Och sen när jag hade skrivit under alltihop, allt var klart och vi tog varandra i hand, det gjorde väl också. Och då sa han, nu ska jag säga en sak, sa han. Du sa ju att du är kristen och att du jobbar i församlingen med det som behöver göras. Så frivilliga arbetare kan vi säga. Ja, jag ska säga det. Jag är också kristen, sa han. Och jag är med i församlingen här i stan. Och jag tyckte det kändes bra att du också var kristen. Och då tänkte jag så här. Ja, men det är ju perfekt det här. Jag är kristen och han är kristen. Det här det går ju som på räls nu i fortsättningen. En sak som jag hade glömt. Jesus var Herre över den här frågeställningen. Nu ska jag byta jobb? Ska jag byta från ett någorlunda bra jobb till ett som jag tror är bättre? Sen fick jag också högre lön på nya jobbet. Det är jättebra. Jag hade missat att be Gud verkligen om ledning. Jag hade bara sett det här praktiska, liksom att ja, men det var ett bra jobb där, åka runt där i Sörmland, och sen var han kristen också, och sen så lite högre lön. Ja, men det är väl bra. Efter några månader så jag vantrivdes, trots att chefen var kristen, trots att jag var kristen, trots att jag åkte runt i Sörmland. Josef, att ni vet nästan vad det var för jobb när han tittade på, eventuellt. Men i alla fall, allting var ju så bra. Men var Jesus Herre över hela den här situationen? Nej, säger jag. Han var inte det. Jag hade inte gått in tillräckligt i att fråga Jesus. Är det här någonting som jag ska göra? Sen ångrar jag inte riktigt att jag hoppa på det, för det blev en sån erfarenhet rikare. Det blev det. Så att jag ångrar det inte. Det gör jag inte. Men jag ångrar att jag inte frågade mera Och då tror jag att det hade blivit lite lättare väg. Det var det här herre över mitt arbete. Ni får väl ta till er det om ni vill. Men hur viktigt är det inte? Sista som jag tog med här, det är, och det är slutet på vårt jordeliv. Och därför, herre över min död. Kan jag be om det? Tiden för min död, sättet för min död. Kan jag be över det, att herre över? Och då tänker ni kanske att ja, då kan man be att jag vill leva till jag blir 87 år. Och jag vill lämna jordeliv hemma i sängen tillsammans med min familj på något sätt och så vidare och så vidare. Och jag vill inte dö av någon, så att säga, sjukdom på så sätt. Men jag, om jag säger herre över min död och det som hör ihop, oavsett på vilket sätt vi dör, oavsett var vi dör, oavsett hur vi dör, så vill jag att Jesus ska vara herre över den situationen, över det som händer. Är det så att jag dör lugnt och stilla? Ja, Jesus, han är herre över det hela. Är det så att jag skulle dö i en trafikolycka? Nej, men okej, jag får be Jesus att han är herre över det som händer. Det är inte detsamma som att nej, du ska inte råka ut för det där. Men att han är herre över det hela. Och då menar jag det, att han är herre, att jag är beredd. Jag är beredd när, var och hur det händer. Det är så jag vill se det här, att Jesus är herre över den händelsen som 100% alla kommer att få uppleva. Att vara herre över hela alltihopa omkring min död. Om jag lever som kristen, ja, men då känns det bra att kunna veta att ja, men Jesus, han är med, oavsett på vilket sätt, hur, var och när det händer. Han är med och ger mig lugn och ro över det hela. I första Mosebok 49, där står det i slutet där, det är Jakob. När han känner att nu är det dags för han att lämna jordelivet, han kände på sig det, att det var dags. Och då håller han tal inför sin familj. Om han tar med sönerna och berättar lite där om dem och så vidare och så vidare. Jag går inte in på det, men ni läs gärna 49 kapitlet, första Mosebok. Men sen står det, sista versen tror jag det är, ja. Då står det så här, när Jakob hade gett sina söner dessa befallningar och tankar och så, då drog han upp fötterna i sängen och han gav upp andan och samlades till sitt folk. Han hade gjort det här och sen tänkte, nu lägger jag mig här, och sen så avslutar han livet. Och då kan man ju tänka sig, kan man be över det? Givetvis kan man be över att man får avsluta så. Men man ska be om allt, och önskningar ska man göra. Det ska Gud få reda på. Och man kan be givetvis, men och nu höll jag på att säga, det roliga i det här, det var när min mamma dog. Det var tråkigt, det var det. Men hon var till åren kommen, 94 år. Hon bodde på ett bra ställe i Nyköping. Vi hälsade på henne och det var inga problem egentligen. Men hon var gammal. Tack för besöket, välkommen åter. Det var frasen hon sa när vi hade hälsat på eller ätit lunch i restaurangen där nere. En morgon när personalen kom in där, det var ett boende hon bodde på. Som vanligt då pratade lite grann och sen satte hon sig upp i sängen och de pratade ytterligare. Nja, jag tror jag ska lägga mig en stund till, sa hon. La sig ner, drog upp benen och dog. Och när vi hörde det, min syster ringde och berättade om det, då tänkte jag, jaha, det kan hända så också, ja. Ja, det kan det. Jag vet inte hur min mamma hade bett. Jag vill dö på det sätt som Jakob dog. Jag tror inte att hon hade bett så, det tror jag inte. Men jag vet att min pappa, han hade en bön. Jag vill inte bli ett kolli. Det sa han flera gånger, några gånger. Jag vill inte bli ett kolli och bli liggande. Och han tänkte väl på sina anhöriga att det skulle bli problem och så. Nej, han blev inget kolli. Han låg på lasarettet en vecka innan han dog liksom. Ja, så där. Visst kan vi ha en bön om allt möjligt. En bön om hur vi ska avsluta jordelivet. Absolut. Men bönen ska vara att låta Jesus, jag vill att du ska vara herre över den här situationen, oavsett vad det handlar om i hela livet. Och som jag sa tidigare, att det är ju inte det lättaste att överlämna till Jesus, att överlämna sig själv. Det var en god vän som han fick en förfrågan. Det var på någon bönedagar eller någonting sånt. Han var inte den här som bad mycket och allting sånt där då. Men om det var i somras var det, ja. Då sa han till, ja, jag var med på några bönedagar på ett ställe. Ja, så det var roligt, ja. Jo, han kände att han var tvungen där, för han det var med jobb och han ville ha hjälp där. Men då var det en som frågade mig, hörru, vill du överlåta hela ditt liv, allting som har med livet att göra, vill du överlåta det till Jesus nu? Och sen sa han till oss då, men jag sa nej. Och vi sa det, ja, men vad härligt. Han var ärlig och sa det att nej, det var så stort för honom. Alltså vill och vill, men kan det? Eller? Det var så stort så han kände, nej, jag kan inte säga så, men jag kan ta de här små bitarna en efter en. Men just det där att säga, vill du och kan du överlåta allt till Jesus nu? Nej, jag kan inte göra det. Alltså, en ärlighet krävs ju också. Men att man vill någonting, det är ju en sak. Men kan jag göra det? Nej, just nu så. Nej. Det övergår vad jag kan. En ärlighet inför Gud. Att det här, det känner jag. Men jag får vänta med någonting annat. Jag får vänta med den där biten tills jag har liksom kommit in i det hela. Jag tror inte det är alldeles fel att resonera så. Det bästa är givetvis att, ja, allt. Här är jag. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Det står i Titus 2:11, 11:e versen. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet. Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Vi får ta hjälp av den helige ande. Det får vi göra. Jesus sa det, när jag går bort, för jag måste gå bort, men jag kommer att sända hjälparen, den helige ande. Och han ska lära er, undervisa er och han ska visa er. Och ja, i den heliga andes kraft så får vi försöka att leva efter vad Jesus sa när han vandrade på jorden. Och aldrig glömma att tacka. Tacka Jesus för den han är. Tacka honom för det han gjorde för oss, även om det var 2000 år sedan. Tacka honom för att jag fick uppleva frälsningen. Jag fick uppleva Guds frid i mitt hjärta, även om det kan vara ofrid ibland när någonting händer. Men jag vet vem som är min sträva, så jag inte ramlar omkull. Och jag vet vem jag kan hela tiden sträva mot. Jag vill bara be en liten bön och ta med just det här som jag har talat om, Herre. Och om du känner att du har någonting i ditt liv när du har lyssnat här, så ta dig i en bön med Gud här nu. Att nej, Jesus, jag vill att du ska få bli Herre över det här området i mitt liv. För det är lite kämpigt med det just nu. Herre Jesus Kristus, jag erkänner mitt behov av att bli ledd av dig på alla områden i mitt liv. Och jag ber dig nu att du blir Herre över de här områdena som jag har nämnt här nu. Att du får vara Herre över mitt sinne och mina attityder. Att du får vara Herre över min ande och all min tillbedjan till dig. Att du får vara Herre över alla mina relationer. Att du också får vara Herre över allt mitt arbete och min tjänst för dig. Att du också får vara Herre över allt som har att göra med min död. Med sättet och tiden och stunden och platsen. Jag tackar dig för att ditt blod, det blev utgjutet för att jag skulle kunna få uppleva friden. Friden tillsammans med dig. Jag tackar dig för det. Amen. Amen.